en podcast från Aftonbladet Ledare.
Idag ska vi prata om ett tungt ämne, cement. Det är svårt att frakta och därför behöver vi ha en egen industri i Sverige. Cement är också en stor källa till koldioxid och det behövs stora investeringar för att fånga in och lagra den under jorden. I Norge har en sådan anläggning byggts med statlig hjälp, men i Sverige säger staten nej. Och de här sakerna ska vi prata om med dagens gäst, Hannes Borg från Heidelberg Materials, tidigare Cementa. I dagens avsnitt av Starta pressarna, en podd från Katalys och Aftonbladets ledarsida. Idag med mig, Max Järnek. Välkommen hit, Hannes Borg.
Ja, tack så mycket. Trevligt att vara här.
Mm. Och du är ansvarig för public affairs för Heidelberg Materials.
Ja, i Sverige.
I Sverige, precis. Och tidigare hette ni Cementa.
Ja, precis.
Har ni blivit uppköpta av Heidelberg då? Alltså?
Ja, det är ju en konsolidering som sker i en sån här industri. Och Europa domineras ju av några stora koncerner inom byggmaterial.
Mm. Vi ska prata lite om just det här med cement och vilken roll det har i ekonomin. Det kan tyckas vara ett ganska så smalt och tekniskt ämne, men det är väl en ganska viktig vara, är det inte det?
Ja, hela samhället är ju byggt av det, och du kanske ska lyfta blicken lite, för nu kliver utanför dörren och ser det omkring. Så det du ser är ju inte cement, det är ju betong, det är det man pratar om. Och allt i samhället är på något sätt byggt av betong, det är våra infrastruktur, fastigheter, sjukhus, fundamentet i vindkraftverken, allting, det är betong. Och där slukar vi ungefär någonstans mellan 12 och 15 miljoner ton per år i Sverige. Så att det är ju någonting vi är ganska beroende av och använder ganska mycket.
Det är ganska många ton, det är mer än ett ton per person då alltså, per, ja, och år i Sverige. Och kopplingen mellan cement och betong, bara så att man har koll på det.
Ja, men cement är det du ser och tar, eller betong, det är det du ser och tar på, det är det stora. Och betong är i sig en ganska enkel produkt. Den består av några ingredienser. Framförallt består den av det vi kallar för ballast. Det vill säga sten, grus, något fyllnadsmaterial som är 80%. Och sen är det vatten. Och så är det lite tillsatser. Och sen 10-15% är cementen. Och det är det som är det magiska, som är så att säga klistret som får betongen att stelna och bli fast över tid. Och om då betongen är lite, på sätt och vis lite enklare produkt som görs över hela landet, blandas, det finns betongfabriker, många aktörer, många ställen. Så cement är ju då den här lite mer industriella, svåra processen.
Mm.
Och om jag ska dyka ner i den snabbis då, så cement, det gör du ju då genom att du bryter kalksten och så hettar du upp den till 1400 grader i en 80 meter lång ugn. Och det som kommer ut i andra ändan, det är det som kallas för cementklinker som man då maler ner och gör till cement.
Ja, och det är en ganska så energikrävande process, och det uppstår även ganska stora utsläpp i den här kemiska processen som är svåra att få ner. Men om vi börjar först med cementtillverkningen i Sverige, så finns det finns på Gotland har vi en anläggning, Slite, och sen så finns det på några andra ställen i landet. Hur ser det ut? Hur viktigt är den här just på Gotland?
Ja, den är väl avgörande. Om man bryter ner då betongen till cement. Så cement i Sverige använder vi någonstans mellan 2-2,5 miljoner ton per år. Bara cement. Och vi är i stort sett självförsörjande. Det är lite med cement som energi, att det flödar in och ut över gränserna, lite import och export. Men vi i stort sett kan producera det själva. Och i Sverige har vi då bara två fabriker som gör cement. Och det finns en i Skövde. Den gör runt 500 000 ton per år. Och så har vi den stora i Slite på Gotland som gör runt 2-2,5 miljoner per år. Det är lite beroende på konjunktur. Att just nu är det lite mindre för det är en lågkonjunktur, men det kan pika och gå på 2,5-3 miljoner om det efterfrågan är hög.
Mm. Och för några år sedan så stormade det mycket kring den anläggningen på Gotland. Det var tal om att den skulle läggas ner och att man då i princip skulle bli av med 3/4 av Sveriges cementproduktion.
Ja.
Vad var det som hände då egentligen?
Ja, men det var ju att man höll på att tappa miljötillståndet för den här fabriken i Slite. För just att insatsvaran för cement, det är ju den här kalken. Och den förutsätter att det finns en kalkbrytning och en kalktäkt. För där Cementa då inte fick förnyat miljötillstånd. Sen löstes ju det genom en tillfällig lösning från regeringens sida. Och numera har man ju gått in och fått ett nytt 30-årigt tillstånd. Så att nu är själva kalkbrytningen och cementtillverkningen säkrad för en avsevärd tid framöver. Mm. Och det innebär ju också att företaget är ålagd att göra en hel del motprestationer för vattentillgång, för biologisk mångfald och sånt som påverkas av det här ingreppet som ändå brytningen innebär.
Mm. Men hur reagerade ni på det när en myndighet plötsligt sa att ni inte skulle få ett förnyat tillstånd? Kom det som en chock för er? Eller var det någonting ni väntade er skulle kunna ske? Eller hur kunde det bli så här kaosartat?
Det var väl oväntat att det skulle bli så abrupt. Och sen har vi en situation där staten lite talar med olika röster. Mm. Och ibland är det svårt att se den här balansen, vilket samhällsintresse väger tungt. För det är ju ingen som ifrågasätter att miljövärdena väger väldigt tungt och att de ska skyddas på olika sätt. Men det var ingen som hade väntat sig, vare sig vi eller beslutsfattare, som hade väntat sig att det skulle komma så här abrupt och kunna bli så stor påverkan plötsligt.
Ja, nej, det var ju många som drog väldigt stora växlar på det här med hur dysfunktionellt det kan vara i Sveriges förvaltning, att en myndighet säger någonting och en annan myndighet säger något annat, och sen så att det inte riktigt finns någon övergripande plan, utan att myndigheterna jobbar väldigt självständigt, och det är ju hela idén med den svenska förvaltningen, att de ska vara självständiga, men det finns ju en baksida också om det här. Men hur som helst, vi har varit inne på det här med cement, hur viktigt det är för ekonomin, men också hur pass stor källa till koldioxid detta är. Så hur stora är utsläppen från cement?
Ja, de är ju väldigt stora. Om du reducerar det till liksom Sveriges toppliga på skorstenar, så är ju lite på topp tre-listan, tror jag. Också beroende lite på konjunktur, men det är ju...
Det vill säga, en av de tre största utsläppskällorna i Sverige.
Ja, punktkällorna så att säga. Mm. Och det är ju det som lite kännetecknar den energiintensiva industrin i Sverige, att det är just punktutsläpp som är väldigt stora, och Slite är en av de största, Skövde är en ganska stor.
Mm.
Och om man tittar på koldioxidutsläppen från cementtillverkningen, så består den egentligen av två saker. Dels måste du ju hetta upp den här kalkstenen till 1400 grader, och det kräver bränsle. Och idag finns inte teknik för att göra det med el, utan det görs ju med fasta bränslen som man eldar.
Det vill säga kol eller gas?
Historiskt fossila bränslen, kol framför allt. Nu har man gått över mer till avfall och även mer biobränslen.
Mm.
Så det är ju ett sätt man faktiskt kan minska utsläppen från cementtillverkningen, att byta till förnybart. Så stor konsumtion av bränslen, och det står för ungefär en tredjedel av de här utsläppen. Men sen det som gör cementindustrin lite speciell bland de här utsläpparna i Sverige och globalt, det är att man har att friges koldioxid från själva processen när man hettar upp den här kalkstenen.
Mm.
Då kemiskt frigörs det koldioxid. Som sen till viss mån återtas när cementen stelnar i framtiden. Men det frigörs koldioxid som står då för 2/3 av utsläppen. Och det går liksom inte komma ifrån. Det finns ingen process eller alternativ som gör att man kan komma ifrån det här.
Mm. Så vad är lösningen då?
Ja, den lösning som vi och i stort sett all cementindustri att titta på, det är ju det här med CCS, Carbon Capture Storage, eller koldioxidinfångning och lagring.
Mm. Man fångar in koldioxiden och sen var någonstans lagrar man den?
Ja, till att börja med så fångar man in den och omvandlar den till flytande form. För den är ju rökig när den kommer ut ur skorstenen. Men sen fångas in och omvandlas till flytande form. Och det som är, och vi har ju tittat på Slite då på Gotland som ett case. Och det som alternativet där ligger ju Gotland bra till, för det är en ö. Så då kan man lasta det på fartyg och sen transportera ut det till någon anläggning där det kan förvaras, kumpas ner i jordskorpan under havsbotten.
Mm.
Så då finns det ju hålformationer med rätt geologiska egenskaper för att förvara den här vätskan som sen då karboniseras över tid och blir förhårdnad. Och det här är något man har tittat på i Norge under många år, för det är ju också en teknik som används inom oljeindustrin.
Mm.
Och det är ju något som ganska tidigt har funnits som ett case för att fånga in koldioxid. Även kolindustrin var ute tidigt för att fånga in sina utsläpp. Men det har ju först nu börjat bli på riktigt de senaste åren. Och det är väl det vi tittar på då. Slutförvara den här koldioxiden i Nordsjön i geologiska formationer.
Och förvarar man det då i gamla oljekällor där man tidigare utvunnit olja som nu är tomma så att säga?
Nej, det här är separata strukturer vi tittar på.
Okej. Så att det finns den tekniken, hur pass mogen är den så att säga?
Ja, den är skarp så att säga. Det som är utmaningen med tekniken, det är ganska mycket att det är det krävs ju väldigt stora kapitalinvesteringar. Dels i själva infångningen, som jag inte kan förklara tekniskt, men det är en energikrävande och teknisk process. Men också är att det krävs ju då infrastruktur för att transportera det här och sen injicera det ner.
Mm.
Men det här görs ju på riktigt, så du nämnde här norsk fabrik som gör det här. Mm. Den tillhör ju också Heidelberg-koncernen, Brevik, producerar och fångar in då 400 000 ton koldioxid per år. Och den har varit i full storskalig drift sedan i somras.
Okej, okay. Så det finns en sån modell man kan kopiera.
Och det certifieras ju av tredje part, de här utsläppen, exakt vad som sker så att det säkerställs att det verkligen lagras där.
Mm. Och som jag sa i intro, den fabriken har ni på Heidelberg byggt tillsammans med norska staten.
Ja.
Hur var fördelningen där mellan de två?
Det kan jag inte svara på exakt, men det är, norska staten har tagit ett stort ansvar där och även tagit ett stort ansvar för infrastrukturen kring att transportera ut koldioxiden och få ner. Där transporteras den ju från vår fabrik till en anläggning som sen får ut den med pipelines till det här slutförvaret.
Mm. Är det norrmännens dåliga samvete över oljeutvinningen som gör att de är så aktiva inom detta? Eller varför just Norge?
Kanske det är i kombination med att de har pengar från oljeutvinningen.
Okay, ja.
För Norge har ju en framsynt klimatpolitik på många områden och gör mycket saker.
Mm. För det här hänger väl också ihop med EUs utsläppssystem. Att man kan komma undan det genom att lagra koldioxid istället. Sen så är inte Norge med i EU, men det kan få omfattas av det här utsläppssystemet. Eller hur förhåller sig koldioxidinfångning och lagring till EUs regelverk?
Ja, framförallt är det ju ett sätt att komma undan framtida kostnader för klimatutsläpp. För att som vi ser nu så har vi ju skarpa klimatmål där EU ligger långt fram. Vi ska ha netto nollmål 2050 i Sverige och netto nollmål 2045.
Mm.
Så att om 20 år så ska ju inte industrin finnas kvar i sin nuvarande form med de här utsläppen. Mm. Det måste komma undan. Och EUs huvudsakliga styrmedel för att klara detta, det är att lägga en stor kostnad på utsläppen med ETS, handel med utsläppsrätter. För varje ton som går ut genom skorstenen så måste vi betala en utsläppsrätt. Och det som hände när man införde detta, det vill säga att den här kakan med utsläppsrätter, den krymper då hela vägen ner till netto noll.
Mm.
Men när det här infördes så var ju beslutsfattarna i EU oroliga för det som kallas för koldioxidläckage. Att industrin börjar investera utanför EU istället, där det inte finns kostnader för utsläppen. Så då gav man en fri tilldelning av de här utsläppsrätterna till energiintensiv industri, till energisektorn.
Alltså att de inte behövde köpa rätt?
Nej, precis. Man fick det gratis. Mm. Sen om man släppt ut mer än det man fick man ju betala med. Och det här krymper. Men det som händer nu är att det här ganska snabbt skalas ner, den här fria tilldelningen.
Mm.
Så att i år började skalas ner. Och om 10 år kommer vi ner på noll. Så om 10 år så kommer vi och all annan energiintensiv industri bära den fulla kostnaden för alla utsläppen. Mm. Och då om man gör en snabb servettskiss då för fabrikens lite storlek, om man tittar på dagens utsläpp och dagens pris på utsläppsrätter, vilket troligt kommer öka, så blir det ju en mer kostnad på 1,5 miljard per år på 10 år. Och det är ju en ganska stor smäll som kommer. Så det är ju ett jättestarkt drivkraft för att göra såna investeringar.
Och ni har väl en sån investering, ni satte igång med en investering i just koldioxidinfångning och lagring. Men sen så förra året så pausade ni den. Vad var det som hände där?
Ja, men precis. Alltså ända sedan den här cementkrisen som du nämnde inledningsvis så har man ju tittat på framtiden för industrin. Och det här är en utmaning som finns inte bara för oss utan för liksom all cementindustri i Europa. Alla får ju samma kostnadsmäll om 10 år.
Mm.
Och alla tittar på samma lösning. Men utmaningen är ju att den här är ju väldigt kapitalintensiv. Det är en stor investering, mångmiljard investering som ska till på varje fabrik.
Mm.
Och utmaningen för oss då är att det här måste ju bära sig ekonomiskt på något sätt. Att komma undan de här kostnaderna, det är en drivkraft, men vi måste ju samtidigt kunna räkna hem investeringen.
Mm.
Och idag finns inte en efterfrågan. Vi kan inte föra vidare den här investeringen till produkten. Cement är ju väldigt, väldigt billigt. Så det vi är ute efter då, det är ju någon slags riskdelning med staten, att staten stöttar omställningen. Staten kommer ju samtidigt få in mångmiljardbelopp från de här utsläppsrätterna som vi betalar i framtiden. Och vi har ju sökt medel för detta. Det verktyg som finns i Sverige, det är ju det här som kallas för Industriklivet. som är ett statligt stöd till grön omställning i industrin. Och vi sökte ju ett stort belopp där som motsvarar vad vi ser som det gap som finns kvar.
8 miljarder eller hur mycket var det?
7,9.
Ja.
Men samtidigt skulle vi skjuta till en betydande del, en större del av investeringen själva. Men vi fick ju avslag med vändande post i princip, med motiveringen att det fanns inte budgetmedel.
Mm. Jag läste i Dagens Industri att när ni sökte de här 7,9 miljarderna så hade Energimyndigheten bara 4 miljarder kvar att dela ut för de närmaste 7 åren. Och det var inte bara ni som hade sökt pengar, det var sammanlagt 26 miljarder hade det kommit in ansökningar om. Och så hade de bara 4 miljarder delat ut. Skulle du säga, kanske en ledande fråga, men skulle du säga att Industriklivet är lite underdimensionerat?
Ja, man ser till behoven om man nu vill lösa de här utmaningarna. Sen vi har ju sökt om oerhörda belopp. Mm. Man ser till vad som fanns i den potten. Sen kan man jämföra med till exempel regeringen har satsat stort på det här med bio-CCS. Att samma infångning, men från kraftverk som eldar med första hand biomassa.
Mm.
Och där har man ju avsatt 36 miljarder över en period. Mm. Fram till 2046 tror jag. Så det finns ju betydande belopp att sätta på det här.
Mm.
Som man kan räkna hem på genom stora resultat. För titta på vad man får för pengarna, så skulle vi då genom en sån här anläggning kunna reducera utsläppen med 1,8 miljoner ton. Vilket är ganska stort om man ser till Sveriges utsläpp som idag är 47,5 miljoner ton.
Så hur många procent av Sveriges utsläpp handlar om?
3-4%.
För en anläggning?
Ja.
Mm. Vår kollega Jonas Algers brukar jämföra med hur mycket pengar vi lägger på RUT och ROT-avdragen. Att de är 70 miljarder per år. Och att Industriklivet då förra året hade 4 miljarder för de kommande 7 åren. Det känns som att det finns en skillnad där. Men hade ni väntat er att få de här pengarna? Hade ni satt igång den här investeringen med de här pengarna i åtanke från Industriklivet?
Ja, alltså någon slags statlig riskavlyft är en förutsättning. Sen insåg vi själva när vi ansökte om detta att det inte fanns pengar i potten så att säga. Men det är ju en politisk avvägning i slutändan hur mycket pengar som ska finnas i potten. Vi var väl också ute efter att starta en process där vårt projekt granskas ordentligt. Och sen är det ju inte låst vid vilken form av stöd det är. Industriklivet är det format vi har i Sverige. Andra länder är andra format för att främja omställningen.
Mm.
Det som växer starkt nu, det är såna här Carbon Contracts for Difference.
Just det.
Koldioxidkontrakt, de kallar det för.
Mm. Differenskontrakt.
Ja, och det är ju då att den som fångar in koldioxiden garanteras ett pris för det man fångar in. Så det skulle kunna vara ett komplement till ett investeringsstöd.
Ja, det är faktiskt någonting jag och min kollega Jonas då har börjat titta på ganska mycket, att man borde kanske ha mer sånt, för att då tecknar man ett kontrakt för många år framåt med ett garanterat pris, så att man är inte beroende av vilken regering som råkar sitta, utan man får den här säkerheten man behöver som investerare. Men kan det vara ett alternativ som du ser kommer i Sverige, eller hur gör ni för att fortsätta med den här investeringen nu?
Nej, men själva investeringen just nu, den har vi ju officiellt sagt att den är pausad. Vi vill fortfarande genomföra den, men det krävs någon slags riskavlyft. En sak som vi ser som problematisk också är att det finns en omfattande politisk osäkerhet i alla sina investeringskalkyler. För att det här gör man ju för att undvika kostnaden för ETS.
Och samtidigt, det vill säga utsläppshandelssystemet.
Ja, och samtidigt är en del politiska beslutsfattare ute och kritiserar ETS och säger att man kanske ska skruva på det om man ska skruva på klimatmålen, och det skulle fullständigt kasta om en investeringskalkyl.
Mm.
Och sen om man tittar på de här Contracts for Difference, till exempel Tyskland, Danmark, Frankrike och sådana program, då är det som du säger, det är ofta över en längre tid. Det är ju 15-årskontrakt vanligt.
Mm.
Och så kan ju beslutsfattarna skruva på det, att det ska finnas ett tak på mängden stöd eller garanterat golv på stödet och lite olika kriterier som ska uppfyllas. Så vi tycker det är ett intressant program, och som koncern tittar vi på det i andra länder där det finns.
Mm.
Sen kan jag säga, vi har ju ännu inte fått något stöd i sånt program ännu.
Mm. Ja, det intressanta här med utsläppssystemet och den här idén om att ha ett pris på koldioxid, att man straffar utsläpp, det har ju väldigt starkt stöd inom den nationalekonomiska forskningen. De är väldigt förtjusta i det, att man genom att lägga straffskatt på utsläpp så kommer man då skapa incitament att investera. Men det bygger ju också på att den här straffskatten är kvar till 100% och att den inte rubbas, bland annat. Men som du sa, så är det nu tal om att kanske luckra upp det här utsläppssystemet. Giorgia Meloni i Italien har varit ute och kritiserat det. Säkert andra ledare också i EU.
Ja, vi hade ju ett exempel i februari, början februari tror jag var, när Fredrik Merz i Tysklands förbundskansler ute och hade bara ett öppet resonemang kring att man borde ändra på det här, och direkt så följer priset på utsläppsrätter ögonblickligen, och det var ju så att han själv fick gå ut och korrigera sitt uttalande just för att påverkan blev så stor, och det slog även direkt igenom på börskursen hos de företag som har investerat stort i klimatomställning.
Så att för att göra sådana här investeringar behöver man säkerhet, man behöver veta om att den här investeringen faktiskt bär frukt och lönar sig, och det är väl det som saknas just nu. Hur många jobb skulle det handla om i en sån här anläggning om ni skulle bygga den här koldioxidinfångningsanläggningen?
Ja, det är ju inte någon dramatisk mängd med jobb. Idag, så om man tittar på Slitefabriken, så har vi 240 anställda där. Vilket inte låter som så mycket, men i en liten ort som Slite är det betydande. Och så är det ganska mycket kringverksamhet som är beroende av fabriken. Och det är väl ett 50-tal tjänster till, tror jag, som skulle tillkomma permanent, tror jag. Men sen så, det här skulle ju vara ett gigantiskt investerings- och byggprojekt, så att jag tror vi räknar med 1500 tillfälliga tjänster bara under tiden man bygger anläggningen.
Det skulle gå åt mycket cement för att bygga den här nya...
Det skulle nog krävas några ton där, ja.
Att, lite av ett självspelande piano ni kan få igång där, kanske. Som du säger, det låter ju väldigt mycket med 7,9 miljarder i offentliga medel och kanske minst lika mycket till i privata medel, men de här pengarna skapar ju ekonomisk aktivitet runt omkring, både i själva byggfasen och sen i när det väl är på plats och man skeppar iväg den här flytande gasen. Jag tänker på, om man nu skulle bygga en sån här anläggning, hade det i sig, alltså den här tekniken, hade den i sig kunnat bli en sektor som Sverige ligger i framkant med? Alltså hade man kunnat använda det tillfället till att utveckla själva koldioxidinfångningstekniken?
Ja, men absolut. Det sker ju tekniksprång även på det här området, och den som är first mover på ett område utvecklar ju teknik. Och det är ju inte bara själva infångningen som ska utvecklas här, det är ju hela infrastrukturen runt omkring med så att säga, infångning, transport, särskilda fartyg måste till, lossningsanläggningar och så vidare. Och en sån, ju fler aktörer som skulle göra det här i Sverige, desto större skulle den här infrastrukturen bli. Och det finns ju ganska nyligen, så var det ju myndigheten SGU, Statens geologiska undersökningar, som släppte en rapport om möjlig lagring i Östersjön. Så där finns ju också en potential om man skulle utveckla det här för lagring i Sverige. Och om man tittar på svensk industri och hur den är utformad, så vi har ju ganska många, så att säga, skorstenar som skulle ha potential för infångning, både i energisektorn, alla våra kraft- och fjärrvärmeverk och även i skogsindustrin och eventuellt kemiindustrin. Så det finns ju många punktkällor där vi har potential att bygga det här.
Och du var också inne på det här med bio-CCS, att man till och med skulle kunna få negativ utsläpp då om man odlar biomassa och sen så lagrar man den koldioxiden under jorden.
Så att för till exempel energisektorn, biobränslen, de räknas ju som nollutsläpp idag. För det som växer har ju tagit upp koldioxid under sin tillväxtperiod. Om du tar den biomassan och eldar den, då är det ju ett nollsummespel. Det frigörs ju koldioxid som man fångas in. Men när du då fångar in de utsläppen och lagrar dem permanent, så blir det ju en minuspost. Och en sån skulle vi kanske också kunna åstadkomma inom cementindustrin på marginalen då, om vi byter ut den här tredjedelen bränslen i processen mot bara biobränslen.
Och vad finns det för alternativ där till dagens bränslen? Vad använder ni idag?
Ja, idag är det ju framförallt avfall. Och det är ju, vilket också blir en liten avvägning, för det är också en samhällstjänst och nytta att bränna avfall och rena de rökgaserna och hantera det. I Sverige lägger vi inte avfall längre på deponi på tipp, så att det behöver ju också hanteras på något sätt.
Men låt säga att ni i framtiden lyckas bygga den här investeringen, om det kommer mer pengar till Industriklivet och ni får pengar därifrån och kan bygga den. Blir det inte fortfarande dyrare då att producera cement och ha hela den här processen som ni måste ha hand om? Alltså hur mycket dyrare blir den här koldioxidneutrala cementen jämfört med dagens cement?
Det är svårt att säga eftersom den knappt finns på marknaden ännu. Det som finns i Sverige är ju små volymer från vår fabrik i Norge. Och det här upphandlas ju på individuella projekt så att säga. Och sen finns det ju flera produkter idag som har lägre klimatavtryck. Det finns ju standardcement. Sen har vi ju, en sak vi gör är att vi blandar in andra bindemedel. Så till exempel slagg och aska från industrin, från stålverk till exempel. Det kan vara en komponent man blandar i, för det har lite samma bindande egenskaper som cement.
Mm.
Och även en produkt vi har lanserat nyligen, det är ju vulkanaska från Island.
Mm.
Som då skeppas till en gammal cementfabrik på Öland som mals och sen går in i produkten. Och det kan då ha lite samma bindegenskaper som cement och ersätta en del av cementen. Men för då inte med sig några koldioxidutsläpp. Och då får du en produkt som har lägre klimatavtryck och som finns på marknaden redan idag. Och då finns det en stege så att du kan minska dina fossilavtryck på byggandet idag på cementen med 20-30-40%. Du kan få en prisökning på 10-20%. Men utslaget på ett byggprojekt så blir det ju bara någon projekt mer kostnad.
Någon procent mer.
Ja. Problemet är att det här är ju inte så lätt att sälja. För det är ju inte entreprenören som köper cementen är ju inte intresserad av att betala extra för en grönare cement. Det måste ju komma längre bak i beställarledet.
Mm.
Det måste vara byggherren och till slut beställaren och kunden som vill ha det här.
Mm.
Och också kunna argumentera för att de är beredda att betala några procent mer för mindre klimatavtryck.
Mm.
Och den efterfrågan ser vi ju inte idag. Och det är ju lite därför att kan vi inte föra vidare en sån merkostnad till en kund, då är det svårt för oss att göra de här investeringarna.
Mm. Det är kanske svårt att hitta den här efterfrågan och betalningsviljan i den privata sektorn, men hade den offentliga sektorn kunnat hjälpa till och se till att den här mindre klimatpåverkande cementen får en marknad med offentlig upphandling eller någonting?
Ja, men det tycker vi. Det borde man göra. För att om man tittar på allt byggande och all betonganvändning i Sverige, så till exempel infrastruktur och offentliga fastigheter står ju för en väldigt stor del. Och några väldigt stora kunder är ju de offentliga kunderna.
Mm.
Både myndigheter och statliga bolag. Men idag har de ju inte heller några krav på sig att beställa de här produkterna. Det finns inte byggkrav på att man ska ha lägre eller bättre klimatprestanda i byggmaterial.
Mm.
Men om vi tittar på till exempel Norge har ju nyligen än mer skärpt sin lag om offentlig upphandling. Så att där har man ju klimatkrav. Att det ska ställas i upphandling till en viss gräns.
Och det finns inte i Sverige?
Det finns inte i Sverige.
Det är bara det billigaste som gäller, eller?
Ja, eller så, sen finns det alltid exempel på de som själva har valt att gå lite mer framåt. Till exempel Uppsala kommun har ju högre krav i byggandet. De säljer ju klimatkrav på byggmaterialet i sin process. Men det är en aktör, så det finns ju ingen helhet.
Mm.
Så till exempel, vi har en jättestor kund i Trafikverket.
Mm.
Vi har en fabrik utanför Växjö som levererar upp mot hälften av alla slipers till järnväg i Sverige.
Mm.
Betongslipers. Och de görs ju på så att säga vanlig cement.
Mm.
Men där skulle ju till exempel finnas en stor potential. Och där har ju norska statens vägväsen börjat köpa betongslipers med klimatförbättrad cement.
Mm. För det minns jag var ett argument mot snabbtåg när det var på tapeten att man skulle bygga snabbtåg. Att just det här klimatvinsten skulle ta väldigt, väldigt lång tid att räkna in om ens någonsin, just eftersom betong och cement och stål och alla de här varorna är väldigt klimatpåverkande. Men om det du säger nu, hade man ju kunnat förbättra den kalkylen ganska rejält om man har både koldioxidneutralt cement eller åtminstone mindre utsläppande cement och fossilfritt stål.
Ja, nej men precis. Och det finns ju både offentlig upphandling skulle kunna ha ett verktyg här, men även att ställa krav på nybyggandet. Det kommer ju nya byggkrav nu. EU driver på den här utvecklingen. Det finns krav på märkning och liksom att man ska visa på livscykelprestanda på byggmaterial. Det kommer krav på att de ska nå en viss klimatprestanda.
Mm.
Men när Sverige implementerar detta så börjar man på en väldigt låg nivå som egentligen inte driver på utvecklingen, som vi kan klara med vanlig cement idag, medan till exempel
Danmark har börjat på en tuffare nivå och verkar trappa upp det här snabbare.
Mm. Finns det någon möjlighet att den här lite mindre klimatpåverkan i cementen med vulkanaska och sådär, att det finns någon utvecklingspotential där att priset kommer ner ju mer man bygger av det, eller tror du att ja, det ligger fast?
Det blir väl skalfördelar där också, och sen så tittar vi hela tiden på nya möjligheter, så det här med vulkanaska, det är en ganska ny produkt. Så, men om man blickar tillbaka så har ju klimatavtrycket på vanlig cement i Sverige har ju minskat över tid, just för att man har skruvat på receptet så att säga.
Mm.
Och det här med aska, vi har ett nytt samarbete med SSAB som alldeles nyss startat för att kunna tillgodogöra askor från deras process på ett bättre sätt, eller slagg med slagg.
Ja.
Så att det finns många olika komponenter här som man kan påverka. Och även på forskningssidan så tittar vi på om man kan på sikt kanske helt ersätta de här bränslena med elektrisk process, elektriska ugnar för att bränna kalkstenen.
Och då får man ner den här tredjedelen som inte uppstår i den kemiska processen.
Precis.
Vi har pratat en del om EUs regler, just utsläppshandeln. Men finns det andra styrmedel som är mer morötter då från EU som kan hjälpa till med den här omställningen? Om inte svenska staten är så hjälpsam just nu.
Ja, jo, men EU är ju en drivkraft, och EU var ju egentligen tidigt och långt framme med att etablera de här starka styrmedlen som utsläppshandeln är. Men sen inser man ju även där att man har gått lite i otakt, och inte minst Draghi-rapporten nu som kom var 2004 belyste ju det här med utmaningarna för industrin i EU, att den halkar efter, den har inte sina naturliga fördelar den haft innan, och att den pressas av energipriser och klimatkrav, och man borde istället ha det som en hävstång och en drivkraft att ställa om industrin. Och det har ju bidragit bland annat till det som nu ganska nyligen har presenterats av EU-kommissionen, det här Industrial Acceleration Act, som är ett slags paket för att främja industrins konkurrenskraft i Europa.
Mm.
Och där har man ju flera olika komponenter. Dels vill man ju ha krav på Made in Europe, vilket man kan ha funderingar över om det är lämpligt, men man har också krav på snabbare tillståndsprocesser, mer enhetliga tillståndsprocesser i Europa. Man vill ha särskilda accelerationszoner för industrin, och också att premie eller krav på gröna produkter.
Mm. Det här med snabbare tillståndsprocesser är kanske någonting som tilltalar er just med tanke på den här senaste cementkrisen. Men vad sa du mer? Att det finns... Vad var det sista du sa?
Ja, men till exempel krav på gröna produkter.
Ja.
Och där pekar man ju ut stål och cement som stora produkter där man behöver ha en framdrift för att öka efterfrågan. Och här finns det ju inte i detalj ännu exakt hur det ska se ut. Och man har inte riktigt ännu definierat vad som menas med den här gröna produkten. För det är ju ett första förslag från kommissionen. Det ska beredas och tydligas. Men det har funnits en del diskussioner om att ställa till liksom krav på kvoter eller procentandelar på nybyggnation, att det ska vara en grön produkt.
Mm. Ja, det intressanta här med Draghi-rapporten, hur man hör den citeras, och att folk väljer ofta ut de delarna som de är förtjusta i. Man hör ju ofta det här med att man ska ha, som du sa, snabbare tillståndsprocesser, ta bort regelkrångel och ta bort hinder och sådär. Och det skriver ju Draghi också, men han är också väldigt noga med att säga att det behövs stora investeringar, offentliga medel, gärna på EU-nivå, och en mycket mer aktiv industripolitik. Att man inte bara ska ha de här straffskatterna på utsläpp, utan också hjälpa till och ge investeringsstöd så att industrin kan ställa om.
Det är en betydande del av Draghi-rapporten, och det kommer också med en lite svår avvägning. Nu till exempel så kommer staten få mycket pengar från utsläppshandeln, och det finns ju krav på att det ska användas till omställning på något sätt. Men det är ju inte riktigt så hårt skuret att det måste gå just industrins omställning.
Mm.
Och det är en avvägning. Vill man se det här på nationell nivå för att det anpassas bättre till de nationella intressena, eller vill man se det på en gemensam europeisk nivå? Och det finns ju fördelar och nackdelar med både och. På en europeisk nivå så kan det bli mer konkurrens, att det bara blir de riktigt stora aktörerna som hanterar det och tar det. Men å andra sidan så kanske det kan bli större instrument. Till exempel här vi pratade om med Contracts for Difference, så finns det ju tankar hos EU-kommissionen att utveckla gemensamma europeiska sådana.
Mm, just det. Det känns som att EU som helhet har gått ganska så snabbt framåt i den här riktningen mot en mer aktiv industripolitik. Men hur ligger Sverige till där? Det känns som att den idén har inte riktigt kommit till Sverige än, eller vad är din uppfattning?
Vi ser väl att andra länder har kommit längre eller agerat snabbare, bland annat det här Contracts for Difference, men också med direkta stöd eller krav på för att främja efterfrågan. Sen går ju många länder i otakt, och vi ser väl att vissa är lite före. Tyskland anstränger sig mycket nu till exempel.
Mm. Har ni någon fördel av att vara ett tyskägt bolag?
Det har vi säkert, men det är mer än vad jag vågar uttala mig om. Vi har någon kollega som sitter i Tyskland och klurar på de här sakerna där också. Men vi ser ju att här är det ju lite en kapplöpning mellan olika länder. För att om man tittar bara på min industri här, cementindustrin, så har vi en 180 cementfabriker i Europa. Alla är pressade. Alla pressas av energipriser och kapitalkostnader. Europa idag är en nettoimportör av cement, så vi pressas ju av en import från utlandet, från Turkiet, från Nordafrika.
Mm.
Och alla har ju samma utmaning när det gäller klimatet, att om 20 år måste man ha ställt av, eller ställt om helt och hållet. Och då ska man ju, annars ska man ju egentligen inte finnas kvar.
Mm.
Och de som överlever, det blir de som ställer om.
Mm.
Och de som får bäst förutsättningar att ställa om, det är de som kommer vara först att göra det.
Mm.
Så vi ser att då har ju Norge fått en klimatneutral cementfabrik. Det finns investeringsbeslut på att bygga en ännu större i Storbritannien. Det är de som finns på kartan än så länge. Det finns många projekt liknande vårat i Slite, där man har planer på CCS, där man har räknat på det, men man saknar förutsättningarna för att göra själva investeringen.
Mm.
Och det är lite vänteläge här, vilka som gör det.
Och hur ser det ut i Storbritannien? Varför har man valt just Storbritannien, eller varför har den en chans att gå vidare?
Ja, men där har man fattat ett investeringsbeslut, och jag tror det är byggstart och man ska vara i drift 2029. Och det är också brittiska staten som gått in som en stor aktör.
Mm.
Och där i Padeswood heter den anläggningen. Den kommer fånga in 800 000 ton per år när den är klar. Så den är betydande, och den ingår ju då i ett nätverk med andra anläggningar och en gemensam infrastruktur för att fånga in koldioxid och lagra i Nordsjön.
Mm. Man behöver staten som går in och lyfter av en del av risken, ja, då helt enkelt, verkar det som. Jag får bara fråga det här med, du nämnde Turkiet och Marocko. Hur kommer det sig att de har en konkurrensfördel jämfört med Europa? Har de lägre miljökrav, eller är det något annat som...
Ja, men all cementindustri, den har ju en grundförutsättning att det måste finnas en råvara. Så det har ju lite med att det finns tillgång på kalksten att bryta.
Mm.
Sen tävlar ju de länderna med att de har låg arbetskraftskostnad och de har ju i stort sett obefintliga klimatkrav på sig.
Mm.
Och sen har de säkert låg energikostnad och lite andra faktorer också som spelar in.
Mm. Men EU ska i alla fall ha en lösning för att motverka det, att man bara importerar de smutsiga varorna, och det är de här koldioxidtullarna.
Just det.
CBAM.
Ja.
Funkar inte de när det gäller cementen, eller?
De är helt nya, så det vet vi ju inte riktigt än. Mm. Det här Carbon Border Adjustment Mechanism.
Mm.
Och det ska ju egentligen då ersätta den här gratistilldelningen på ETS. Så att när industrin inte längre skyddas genom att få gratis utsläppsrätter, så ska industrin skyddas av klimattullar.
Mm.
Som då ska lägga en kostnad på den här turkiska cementen.
Mm.
Som motsvarar de fördelar Turkiet har ett klimatperspektiv, eller turkiska producenter har.
Mm.
Och därmed jämna ut spelplanen. Och vi ser CBAM som väldigt viktigt för att få rättvisa konkurrensvillkor. Men det här är ju helt nytt, och vi vet ju inte hur det kommer funka i praktiken. Idag så finns det dåligt med data på vad är egentligen klimatavtrycket på en cement från Nordafrika.
Mm.
Så hur vet vi vad de ska betala för sån här klimattull? Och sen ytterligare en försvårande faktor är, hur kontrollerar vi vad det är som faktiskt kommer på de här fartygen och lastbilarna? Mm. Det här gråa pulvret, var kommer det ifrån och vad är det för ursprung?
Mm. Det är en väldigt stor regleringsapparat som behövs för allt det här, måste man ju säga.
Ja, och det är ju en pålaga som vi får bära, men vi ser ändå själva mekanismen som så viktig. Så för vårt perspektiv så är det värt att bära det här administrativa kostnaden och omaket. Men det vi ser som en risk är väl lite att det här kommer i otakt, att kostnaderna från ETS ökar snabbt innan CBAM hinner komma på plats och jämna ut villkoren. Och så kan det finnas sätt att försöka gå runt det här. Så det finns något som kallas resource shuffling, att man, en koncern med flera fabriker utanför EU, kanske då fortsätter göra grå cement utom på en fabrik som man subventionerar just för exportmarknaden.
Okay.
Och det finns olika sätt som vi misstänker att en del aktörer kommer försöka komma runt detta.
Okej, okej. Vi får se hur det utvecklas med det där. Du nämnde också att en anledning till att det är dyrt i EU är högre kapitalkostnader. Alltså, betyder det att räntorna har gått upp på sistone? Är det en stor faktor när det gäller er investering?
Det är ju en faktor. Jag vågar inte gå in i detalj på det, för jag är inte finanskillen. Men det är ju betydande kapitalinvesteringar som kommer kräva stora tillskott av kapital. Och det vägs mot alla andra potentiella investeringar. Så det är ju absolut en utmaning.
Och om ni nu inte får pengar från Industriklivet, hade man kunnat tänka sig andra sätt att få en subvention så att den här investeringen blir lönsam, om man tänker på billigare lån från Europeiska investeringsbanken eller gröna krediter eller någonting annat på lånsidan?
Ja, det tror jag nog. Sen är jag inte insatt i hur de olika mekanismerna funkar, men det viktiga för oss är ju inte vilket format ett riskavlyft har. Det är att vi ser inte att beräkningarna och det finansiella caset går ihop, så det behöver lyftas av den här risken och osäkerheten på något sätt. Sen har vi inte låst oss i formatet.
Mm. Men någonting behöver ändras i alla fall för att den här investeringen ska bli lönsam för er. Om vi blickar framåt, kommer vi nå netto noll, tror du, 2050? Eller är det utopiskt?
Nej, men alltså det, om man tittar på de faktiska projekten och planerna, så är det ju fullt realistiskt. Och titta på cementindustrin. Vi som koncern, vi har ju, inte i Sverige, men koncernen har ett klimatmål mot netto noll 2050 som man har committat sig till. Men med förbehåll att man behöver det här riskavlyftet, inte bara i Sverige utan i Europa.
Mm.
Och man har ju varit ute och försvarat både klimatmålen och utsläppshandeln som väldigt viktiga styrmedel.
Mm.
Men ju, så att om vi bara kan komma bort från den här osäkerheten och fixa efterfrågan, så är det ju inte alls omöjligt. Och jag menar, i teorin så borde det ju funka för alla de andra branscher som ska ställa om.
Mm.
De behöver ju de här produkterna för att klara ställa om. Titta på byggsvängen i Sverige, bygg- och anläggningssektorn. Så för en femtedel av Sveriges utsläpp. De är också committade mot netto noll 2045. Och på ett byggprojekt, ett bostadsprojekt, så kanske hälften av utsläppen härrör från byggmaterialet och betongen.
Mm.
De kommer ju inte klara sina mål om inte vi kan leverera hållbara produkter. Så risken då, om inte vi når netto noll, då kommer ganska många aktörer inte heller nå netto noll. Inte byggbranschen, inte Trafikverket, stora delar av samhället.
Det är ganska svårt att nå klimatmålen om inte byggmaterialet är koldioxidneutralt, alltså med andra ord.
Ja.
Ja. Vi har pratat en del om klimatet och vi har pratat om att cement är väldigt tungt och därför svårt att transportera. Så det är ganska bra om man kan ha en egen industri nationellt. Men hur ser det ut ur ett beredskapsperspektiv när det gäller cement? Är det viktigt för Sveriges försvar? Nu tänker jag att man bygger ganska mycket försvarsanläggningar och sådär. Hur kopplas det till er verksamhet?
Ja, men absolut. Vi ser ju att här kommer en stor efterfrågan nu efter Sveriges medlemskap i NATO. Det finns en stor efterfrågan och växande efterfrågan att investera i infrastruktur kopplat till försvaret, i anläggningar kopplat till försvaret. Och sen om vi blickar ut och tittar på Ukraina, så ser vi att infrastruktur och inte minst energirelaterade anläggningar har ju varit en måltavla i krigföringen. Så där har man ju lagt stora resurser på att ha en aktiv och snabb reparationsberedskap.
Mm.
Så på så sätt så kommer ju cement och betong vara en väldigt viktig resurs, både i det förebyggande beredskapsarbetet, men också att ha en aktiv sån här reparationsberedskap i händelse av kris och konflikt.
Så det är inte någonting vi egentligen vill outsourca till Marocko eller Turkiet och importera därifrån, utan det kan vara bra att ha det.
Då behöver vi få det från någon annanstans. Mm. Och frågan är varifrån. Som sagt, var Europa idag som helhet är nettoimportör. Vi har ett antal länder som är nettoimportörer i Europa. Det har funnits en viss överkapacitet i industrin, men i takt med att den nu konsolideras och många anläggningar får det svårt med kostnaden för utsläpp, med kostnaden för energipriser, så kommer det finnas färre anläggningar kvar i slutändan.
Mm.
Och utifrån det perspektivet så är det ju rimligt att tycka att man borde ha en egen förmåga i Sverige.
Mm.
Och då kan jag addera till det att vi har också ganska nyligen meddelat att vi kommer att se över verksamheten vid vår fabrik i Skövde och avveckla själva klinkertillverkningen där, där den här själva processen när man bränner kalksten. Skövdefabriken kommer fortfarande leverera cement till alla kunder i Västsverige, men den kommer bygga på klinkers, det som kommer ut ur den här ugnen, från Slite. Så i framtiden så kommer ju Sveriges förmåga att göra cement komma från en enda anläggning.
Mm. Det finns en viss sårbarhet i det, känner jag.
Ja.
Ja. Ja, jag tänkte att vi skulle ta och runda av. Är det någonting vi inte har gått igenom som du känner att du skulle vilja ta upp?
Nej, det här var nog ganska heltäckande.
Mm.
Det är stora frågor, och det som är extra spännande nu, det är att det är ett transformativt skede. Det händer ju väldigt mycket i vår omvärld. Det händer mycket geopolitiskt, det händer mycket industripolitiskt, det händer mycket klimatpolitiskt,
mm,
och det är ganska kort tid kvar. Om man tittar bara på tidsperspektivet att göra sådana här stora investeringar och när de faktiskt ska kicka igång och när vi ska nå klimatmålen. Det är ganska skarpa tidtabeller.
Det börjar brinna i knutarna. Då får vi hoppas att det kommer till någonting så att den här investeringen kan gå vidare.
Det hoppas vi med.
Mm. Tack så mycket, Hannes Borg från Heidelberg Materials Sverige.
Ja, tack så mycket.
Och tack ni som har lyssnat och tittat på YouTube.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.